Välkommen till Bauenpodden. Det här är Ines Abrahamsson och
Kerstin Sofia Andersson.
Idag ska vi prata om vad som händer i ett emotionellt system när ett nytt barn kom till. Det kan vara en barn som föds av någon i familjen, men det kan också vara ett barn som adopteras. Vi ska sätta fokus på det, men det här som vi nu beskriver gäller också i andra sammanhang när nya personer kommer in. Ja, hur ska vi börja med det här, Kerstin?
Jag tänker så här, det är bra att du säger emotionella system, för det är ju så att det emotionella systemet, alltså familjen som det här barnet kommer in i. Det är ju så otroligt intressant att titta på det, och det ska vi ju göra nu. Men det är ju omvänt också att barnet påverkar det här sammanhanget som det kommer in i. Det kallas dramatisk händelse när ett nytt barn föds. Mm. Därför att det blir ju verkligen en omfördelning av roller och ja. Finns det någon plats ledig för det här lilla barnet och så?
Ja, det blir ju ett nytt liv som man ska förhålla sig till, oavsett om det är adopterat eller föds in. Alltså, vilken plats ska det här ha och hur ska man förhålla sig till det här nya livet då?
Mm. Mm.
Precis som du säger. Och det som Bauen är tydlig med, tycker jag, att det är ju i hög utsträckning barnet som instinktivt anpassa sig till vad som är bäst för deras överlevnad i familjen.
Mm, just det. Att redan det nyfödda barnets hjärna klarar av. Det har i alla fall den instinktiva delen i hjärnan utvecklad. Att läsa av omvärlden i fråga om när är det lugnt och när är det, ja, vad är det som pågår. Och då anpassar man sig så att det är så lugnt som möjligt. Att någonstans har man kunnat se det. Just.
Det som jag tyckte var intressant när jag närmade mig det här med Bauen, det var ju att man ska titta 2 år före man föds och 2 år efter man föds, när man tittar på en analys av sin egen uppväxt. Vad hände i min familj 2 år före jag föddes och vad hände alltså 2 år efter? Alltså den här första delens liv och också det sammanhang, alltså åren före ju också, hur stressad var familjen då?
Mm.
Och vi har ju tidigare berättat, du berättade att du inte visste att din morbror hade dött precis i, när du, jag tror hon väntade dig, din mamma, var det så?
Ja, precis, just det. Hon var i 4:e månaden när han dog, och sen föddes jag ju då efter 5 månader. Mm. Hon var ju fortfarande i djup sorg. Och som jag då faktiskt anser inte bara hängde ihop med att hon tappade sin bror helt oväntat, utan att mötte också den sorg hon bar på efter sin mamma, som hon aldrig hade fått ta avsked ifrån när mamman dog. Alltså obearbetad sorg, skulle jag vilja säga. Så det blev extra. Det var ju då hon sökte hjälp inom den kyrkan. Alltså gick in i det religiösa sammanhanget.
Precis idag så läste jag på Facebook. Det var någon som skrev att om man har problem och sorg och utmaningar så beror det på att man inte tror nog mycket på Jesus Kristus. Mm. Och jag tänker att jag är ju troende, men för mig blir det där en för enkel förklaring. Men jag förstår ju. Jag förstår mekanismerna i den stressen också, om man säger att ja, men jag tror inte tillräckligt och jag måste bli verkligen dedikerad för att styra upp mitt liv. Och för en del är det ju verkligen en stor förändring när man överlämnar sig. Så det är ingen negativt i det där. Men jag tänker att hur lätt det är i stressade situationer att man hakar upp sig på någonting. Att man fastnar i olika. Och i ditt fall har du beskrivit hur din mammas hur hon gick in i det här kristna.
Absolut. Och jag tänker, det är ju tur att hon hittade det. För jag kan mycket väl förstå det. Någonting som är mycket större än en själva. Och att det litar man då på när man inte kan lita på någonting annat. Mm. När ingenting annat är förutsägbart så finns ändå det här. Och att hon också kunde gå in och hänge sig i det, i den trösten, om man så säger.
Mm. Det kan man ju verkligen förstå på något sätt. Jag menar också att det finns ju den här andliga dimensionen hos människor. Det har man ju sett också med forskning att om man är med om någon riktigt sån här dramatisk grej så kan man ju bli nykter på en gång. Och, alltså det kan verkligen hända saker i ens liv. Så det ska vi absolut inte underskatta. Men det jag tycker att Bowen har tillfört för min del, det är ju hur min släkts historia har påverkat mig. Som barn och som vuxen och fortfarande gör. Och jag tänker nu om vi går tillbaka till det här nyfödda barnet.
Mm.
Då kommer ju in i ett sammanhang som är präglat av det som, har som pågår just då. Och för min del, det har jag berättat i tidigare avsnitt, så hade ju min pappa gått in i gravalkoholism. Och min mamma, hon hade tagit mina två bröder och separerat. Men jag blev till i det där ändå. Ja, de var väl inte riktigt klar med sin separation. Och då på den tiden så var det ju att bita ihop och härda ut. Alltså hon fick stå sitt kast att jag blev till på något sätt. Och sen härde hon ut tills jag blev 14, men sen skilde hon sig. Och när jag frågade henne om det där, hur kändes det då? Så tänkte jag ju på sorgen och allt det här som var runt omkring det. Men då, det svar jag fick, det var att du gav mig ju ändå tröst.
Mm.
Det var ju, blev ju en avgörande förklaring för mig av hur mitt liv har tett sig sedan dess.
Mm.
Hur inkännande och inläsande jag blev då, redan där, för att skapa trygg och lugn och rädda faktiskt.
Ja, just det. Att det var hon som fick tröst av dig.
Ja.
Och det har du fortsatt med,
ja,
tänker jag, i ditt liv.
Ja.
Men jag tänker också att det var inte både det, hon hade två söner och så får hon då en dotter. Och det var, måste ju också ha varit betydelsefullt.
Mm. Mamma hade ju en dotter sen förut.
Ja visst, ja. Just.
Pappa fick ju sin första
dotter.
Ja.
Just det.
Det är klart att det var ju någonting speciellt för han. Mm. Och det är klart att det gav en annan dimension i deras fortsatta liv förstås.
Ja, verkligen.
Men
de klarar ändå av att leva ytterligare då 14 år med varandra.
Ja. Mm.
Mm. Men det jag tänker, när det som ligger bakom det här, att de var på väg att separera därför att det var det här otroligt svåra som ju alkoholism är i en parrelation, så tänker jag att det finns ju också med. Jag tänker, det är ett bra exempel när vi tar upp det här 2 år före och efter födelsen. I det här fallet så, jag tänker, det var ju tur att hon sa det. Det var ju ändå en mening med att du föddes, istället för att hon hade sagt kanske, ja, det var ju inte klokt att jag blev gravid, att jag fick ett barn till. Då hade du ju varit bortförklarad på något sätt. Just det där att det är så, det spelar så stor roll för barnet vad det tas emot av när det kommer. Och i ditt fall var det ju verkligen förlösande, tänker jag. Att du ändå tog sig emot på det. Även om det har inneburit ett hårt arbete för dig. Att vara den som ger tröst och balanserar.
Ja, fast jag vet inte om jag upplever som något hårt arbete. Men det har varit en förklaring för mig.
Ja, du får ursäkta, men jag anser att det ser man aldrig. Det är det normala man är i. Det man är i är det normala, för man har inget annat att jämföra med som ett barn. Det har man ju inte.
Nej, så är det ju.
Och det för det mesta är det. Sen finns det ju extrema miljöer där det verkligen är svårt för barnet. Men det förstår jag ju att det inte har varit så för dig.
Och tidsandan hade ju också betydelse. Nu var det här i början av 60-talet som jag föddes. Och jag hade lite äldre föräldrar då förstås, för jag var sista barnen som de fick. Så att det är klart att har det varit i nutid så har man väl separerat, det har väl inte varit något mer med det liksom. Tidsandan har ju betydelse också.
Mm.
Och jag skulle ju aldrig ha ställt den här frågan överhuvudtaget till min mamma om jag inte gått handledning och förstått att det är viktigt.
Ja. Just det. Men det är ju bra att du fick veta det också. Men det visste du redan från början. För hon förhöll sig så till dig. Det är ju det som är det viktiga för barnet. Och det lilla nyfödda barnet kände ju direkt, någonstans läser ju du redan av att när du är på något sätt så att din mamma känner, vad du nu gör va, som ett nyfött barn, så fort barnet känner att det blir lugnare så stannar man ju i det.
Mm.
Och börjar utveckla då en överlevnadsstrategi som, ja.
Och inte minst på en bondgård var vi ju två kvinnor då som skulle jobba och göra kvinnosysslor.
Ja, precis. Just det.
Ja.
Okej, okay, men och, så 2 år före är, även om man inte förstår det, så är det jätteviktigt att kartlägga det här ordentligt. För mig blev det ju, jag visste ju aldrig om det här som ni nu berättade om att mammas bror dog. Men jag har också tittat på 2 ytterligare, alltså de 2 år som fanns före. Där har det också skett sådana dramatiska förändringar i fråga om familjebildningen. Och jag vill bara ta upp det som ett exempel, för det kan ju också vara så att det var 2 år före jag föddes så fick de då äntligen flytta in i eget boende. Då har jag tänkt så här, vad betyder det då för mig som nyfött barn att mamma och pappa är plötsligt själva som ett par? Och då har de 2 barn. De har 1 barn som är 4 år och 1 är 2. Och så är jag nyfödd. Och tidigare hade de då bott med pappans mor och far. Alltså min farfar och farmor. I ett generationsboende. Och vad betyder det? Hur väl kände de varandra? Är det nu de börjar känna varandra? Så att det kan ju vara sådana saker också som har hänt innan. 2 år innan. Och som pågår när det här barnet föds in i familjen. Och hur klarar föräldrarna av att ha en emotionell nära relation till det här nyfödda barnet? Eller blir det någonting som man ändå hanterar? För det gjordes, det var ju inte frågan om det. Men jag vill bara ge det som ett exempel. Va? Så många olika saker som kan ha hänt som ändå är betydelsefulla före. Och som fortfarande kanske höjer stressnivån. Och som gör att anknytningen till det här barnet inte alltid fungerar så bra som det skulle kunna göra i alla fall.
När man tittar på avgörande händelser i sitt system, det behöver ju inte alls vara negativa händelser.
Nej,
just det. Du beskriver att man flyttar in och får ett eget boende och inte bor tillsammans med sin familj. Att man byter jobb, att man kanske flyttar. Det kanske är mycket positivt i det, men det är ändå stora omställningar.
Jo, det är bra just det, att det inte behöver vara, det är positivt. Det måste ju ha varit fantastiskt för mamma i alla fall att få ett eget hem att börja ta hand om. Men det är ju inte frågan om att det är en stor omställning som riktar kanske uppmärksamheten bort från det här nyfödda barnet. Eller det tar en del av den uppmärksamheten.
Jag tänker också så här. Alltså man har föds in i samma familj och ofta under handledning säger man, men varför har jag nu så här och varför har min bror eller min syster så här? Och det är just det här sammanhangen när man föds in i systemet. Hur mycket fokus finns på annat och hur beredd är man att ta emot det här nya barnet?
Just det.
Och som sagt, vi säger konsekvent föds in, men det gäller ju också adopterade barn. Alltså när det kommer ett nytt barn i ett system. Hur beredd är de på det? Jag menar, är det någon som har blivit allvarligt sjuk i samma veva så har det ju betydelse. Likväl om det är 3 personer till som föds barn i, så blir det ju mera stress eller vad jag ska säga. Så det är inte bara negativa händelser och det är viktigt att understryka. Och det här gör ju att i handledningssituationer när man handleder någon så kan man ju ringa in vad som hände under ett syskons tid när de också föddes.
Mm, just.
Så att den här personen i det här systemet har fått andra förutsättningar.
Mm, precis. Jag tänker om vi då börjar titta på 2 år efter födelsen. Först av allt skulle jag vilja säga, vad är det man föds in i för sammanhang? I mitt fall var det att det fanns redan 2 döttrar. Och det var 2 år mellan oss 3. Och var det efterlängtat att få en dotter till exempel? Vad föddes det här barnet in i för sammanhang? Jo, det var verkligen efterlängtat att få en son uttalat. Och det har verkligen varit tydligt kring när jag har intervjuat mina fastrar och ja, de som fanns omkring. Att de väntade verkligen på en son. Och så föddes då ytterligare en dotter. Och det, jag måste ju säga, det kan man ju då sen avläsa. Det kanske är så att den pappan som fick tredje dottern ändå tycker det är fantastiskt att ha en nära emotionell relation och så. Men i mitt fall blev det ju inte så. För 2 år efter min födelse föds ju en son. Så det här nyfödda barnet som kommer in i en familj där det finns 2 döttrar och så föds en dotter till, har ju en väldigt, vad ska vi säga, marginell betydelse i den här familjen. Och det kanske ingen tänker på. Jag är alldeles säker på att aldrig någon mamma skulle ha sagt det i den tid då det pågick. För hon skötte ju om mig, hon matade mig, allt var enligt konstens alla regler, noga påpassad av den äldre generationen och allt det här. Så att det var ju inte det. Men den emotionella kontakten, för hon blev ju då också gravid efter bara 1 år, och det tar ju också sin energi då från. Så att, vad föds man in och vad får man för roll i det här? Vad är det för förväntningar systemet har? Vad är det för behov? Ja, i det här fallet var ett otroligt uttalat, tydligt behov efter en son. För det var i 2 generationer hade männen i min familj arbetat inom... Farfar, han var hästhandlare, alltså han köpte och sålde hästar. Och medan då nästa generation, min pappa och hans bröder, de arbetade med lastbilar istället. Och nu skulle det in en son. De väntar verkligen på det.
Och du har ju berättat i något tidigare avsnitt också att din pappa sa att sådana har jag sett förut när det kommer. Mm. Det uttalande manifesterar ju i alla fall i mina öron. Man får jobba för att vara ett eget själv och man blir liksom en klump av tjejer istället för att få vara en egen individ.
Mm. Jo. Det var ju så intressant det här. Hur blev det då det här nyfödda barnet som föds in i det sammanhanget? Jo, det är ju att jag blir ju sjuklig. Jag får ju de här, alla de här som har att göra med immunförsvaret. Tar emot alla förkylningar, öron och näsa och hals och alltihop det här. Och som vi i alla fall utifrån den här teorin kopplar ihop ett... Att immunförsvaret blir ju starkt påverkat av ett högt tryck som det här barnet ändå någonstans fick uppleva. Alltså det saknade en emotionell, ordentlig kontakt helt enkelt.
Och det mest intressanta när du tar upp det, Kerstin, det är ju att det förändrades när familjesituation förändras.
Mm.
Från att vara sjukligt barn så händer någonting.
Jo, och det här sjukliga, jag menar, det har ju att göra med att vara osedd, inte sedd. Som jag säger, det sköttes ju, vi var rena och hela och jag fick maten och alltihop. Men den emotionella näringen, den var inte tillräcklig. Ja, det som händer är ju då att jag vid 5 års ålder blir äldsta barnet genom att föräldrarna separerar. Och att jag då får uppgiften att vara uppmärksam mot min mamma som börjar gå in i sjukdom. Och då blev jag ju sedd av henne för att jag gjorde det. Så att det var ju inte att jag blev sedd bara för den jag var. Att det förändrades så, va? Utan det var ju för vad jag gjorde då. Och det har ju då påverkat sen naturligtvis. Om du ser i ditt fall är det väl ungefär samma. Att det du gjorde gav dig den energi du behövde för att utvecklas.
Det blev min roll.
Ja.
Och det var också de strategier som fanns i hela familjesystemet. Man blev belönad av det man gjorde, inte primärt från den man var. Det vet jag, min mamma sa, ja, de är då duktiga på arbete i alla fall. Alltså det var det här arbetande var verkligen det som var värdefullt. Så ja, att, det är klart att det blir ett mönster.
Mm.
Men jag tänker det vi pratar om nu.
Mm.
Det är ju, fördjupar vi ju avsnittet om differentiering. Differentiering av eget själv. Alltså det här och vad är mina behov och vad är någon annans behov? hur mycket av mitt eget själv kan jag utveckla på ett sunt sätt och hur mycket får jag ge bort till någon annan? Och jag menar, som litet barn får ha fokus på sin mamma i den utsträckning som vi har gjort, så blir det ju ett band där man ger bort en del av sitt själv. Och så får man en belöning genom att man blir sedd.
Mm.
Det är klart att det finns en dynamik som gynnar en, för annars skulle man ju ha dött i det här.
Mm. Absolut. Det är ju överlevnadskraftigt. Det är enda gången i våra liv som vi är helt rationella, skulle jag vilja säga. Att vi vet precis vad vi måste göra för att klara oss, alltså. Om det nu inte är extremt högt tryck och extremt både akut och kroniskt högt tryck, så kan barnet läsa av det här, lugnar ner. Det här ger mig en kortsiktig kick så att jag klarar mig. Vi vet vad vi kan göra och det gäller ända upp mot 20-årsåldern. Men efter det, då är det inte rationellt att fortsätta med det. För då börjar det tära för mycket av oss. Och då är vi inte beroende heller av ett nära emotionellt sammanhang som ju ändå familjen utgör och som hjälper oss att överleva.
Och då tar vi med oss den här strategin när vi ska hitta en partner.
Mm.
Och utgå från att vi ska hitta någon som vi får göra någonting som känns bekant. Och här kan ju verkligen problemen börja dyka upp. Vi har ju olika system och olika mönster och olika strategier i de här systemen. Och det har vi också pratat om tidigare, att man söker sig till de som passar. Är jag en som rädda så vill jag, ja, jag kämpar mig till att få fram ett offer som jag får rädda och så vidare. Då. Och det här är fullkomligt omedvetna strategier vi har.
Ja, just det. Om jag går tillbaka till det här, ett nyfött barn, och så tänker på de här föräldrarna som då väntar det här barnet och... Jag menar, det är ju också tidsandan, precis som du var inne på. Vad är det för någonting som gör att man nu plötsligt väntar ett barn? Hur medvetet har man tagit ett beslut att det här vill vi göra nu? I ditt fall tror jag ju inte att det var riktigt så. Att man medvetet sa, nej men nu skaffar vi ett barn till. Så lugnar det här ner sig. Det har jag ju haft också och fått i handledning. Ett par som alltså känner att det börjar knaka i relationerna, men man ser att räddningen skulle vara att man skaffar ett barn till. Och vad betyder det då för barnet som kommer in här? Så det är så många olika saker som kan verkligen påverka det här nyfödda barnet. Vad ger det? Och blir det verkligen en starkare sammanhållning? Eller blir det så att då kan de här två människorna som har levt med varandra få gå tillbaka i det rollen man kanske egentligen vill vara i. Pappan kan ägna sig åt sina intressen och mamman tar hand om barnet, som det ju oftast är.
Mm. Det är inte alls ovanligt att ett barn ska rädda upp situation. Och då vet man ju vilken roll den barnet föds in i. Vad de får med sig i modersmjölken, om man säger så.
Mm. Ja, det vi ser, det man har sett, nu är det, kan det ju vara många andra, det vill jag då verkligen säga, men det är ju det här hur man får balansera ett parförhållande. Hur man står mellan två och man ska balansera den relationen. Det ligger på barnet att göra det. Och det är ju oftast blir de ju otroligt bra förhandlare i det vuxna livet. Man får ju med sig en erfarenhet att lyssna och, ja.
Så det är utmaningar som man får när man är ett litet barn och det man danas i, det blir ju också en styrka naturligtvis. Mm. Men jag tänker på någonting annat i våran tidsanda nu och även några decennier bakåt. Det är ju att man ska flytta så att man har inte de här naturliga banden med mor och farföräldrar alltid. Och jag tänker hur viktigt det ändå är att ha någon slags uppbackning och avlastning som förälder. För det är en ny situation och första barnet är verkligen en ny situation. Ja. Och det är inte jobbigt att ha 7000 besserwissers som talar om precis allt om hur man ska göra. Det kan vara otroligt provocerande. Men det är också väldigt skönt att ha relationer så att man kan få barnvakt, man kan få en stöttning, man har någon att fråga. Och jag tänker det här att hur många personer har inte jag sett, även i skolans värld, alltså föräldrar i skolan, som kämpar med att de har ingen annan att vända sig till. Alltså, och samhällets omsorg Man vänds ju inte till SOS det första man gör när man har problem eller till någon kompis eller så, utan det är verkligen viktigt att ha ett socialt sammanhang. Det kan vara kompisar, men jag tror att i våran tidsanda så har vi tappat bort en del av hur viktigt det är med mormor och farfar och så. Och inte minst för barnet.
Nej, precis.
En mormor eller morfar eller farmor eller farfar, de kan ju förhålla sig på ett helt annat sätt.
Ja, alltså om man tänker, ja då, och hur jag ser på mina föräldrar och ja, jag har ju fått jobba mycket med det, men hur jag tidigare i mina yngre år beskrev min pappa på ett sätt som inte var så kul. Men sen barnbarnen istället har en underbar relation med den här människan. Och, så det, jag tycker det har varit så otroligt bra exempel på att hela den här teorin om emotionella system handlar om relationerna. Det är inte om personerna, utan vad kan utvecklas i det här, just den här relationen. Vad finns runt omkring de här människorna som möjliggör att relationen ser ut så här, på det här sättet. Och det skiftar ju genom åren, precis som vi försöker beskriva vad är det som har hänt här. Och när du säger just det här med flytta, det har ju verkligen slitit isär kärnfamiljen och även alltså släktsystemen. Att man inte har den här dagliga eller nära kontakten med generationen ovanför föräldrar, mor och farföräldrar. Som är jätteviktiga, jag har ju sagt det tidigare. De ska ju inte gå in i föräldrarnas roll, de ska vara de som lyfter upp, se till att föräldrarna har en stabilitet gentemot sina barn.
Mm. Och när man har handledning så är det ju väldigt ofta så att någon kan uttrycka, nej men jag hade inte någon vidare relation till exempel med min pappa, men däremot farmor.
Ja, så just det.
Det är väldigt ofta att det finns någon i de här andra leden som har varit, jag ska inte säga räddningen, det kanske är nog dramatiskt, men det har varit verkligen en person som har gett näring till
ja, just det. Och det. Precis, och tänk så viktigt det är. Mm. Om inte man, jag menar om vi nu tänker här hur jag föds in och jag är tredje flickan och de är så upptagen av att få en son så det emotionella klarar inte riktigt av att knyta an. Men tänk så viktigt min morfar blev för mig.
Mm.
Jag frågar ju jämt det. Vem är det du har fått mest emotionell näring av? Och då är det inte ovanligt att det är generationen ovanför. Mm. När man har kunnat ha en sån kontakt. Det är ju som sagt var synd att den inte alltid finns där tillgänglig.
Och för min del, eller för våran del i våran familj så var våran faster och farmor väldigt viktig. Och jag var också mycket med min farfar. Så att just det här att knyta an till någon annan, om det är, ja, vi vet ju alla. Jag är säker på att alla som lyssnar nu har någon.
Ja, just det. Och det behöver inte tillhöra släktsystemet. Det kan ju, ja, jag kommer ihåg när jag hade en föreläsning. Och det var i Norge jag var på en konferens och utifrån den här teorin. Då, där de berättade om när tyskarna kom in i Norge så skulle de ju ha logi och annat. Och de tog ju de här hemmen där det förvarade psykiskt sjuka människor. Sinnessjukhus helt enkelt. Och de skickade ut de här människorna. Och de fick gå runt och söka sig till familjer, gårdar där de kunde få övernattning och mat och så. Och de ville absolut rita in den personen som hade kommit in i deras familj. För de hade blivit så otroligt viktiga. Eller viktig för just den här personen som då jag jobbar med. Så att det är inte bara släktbanden, men det är ju de som har varit nära och som man på något sätt har varit i en beroende ställning av. Alltså den personen såg säkert det här barnet. Jag hade möjlighet att göra det också, mycket mer än vad föräldrarna då hade, i den krissituation som kriget var och allting. Så vi ska förstå det, att det kan faktiskt handla, men det ska vara nära emotionella sammanhang.
För ganska många år sedan så läste jag en bok om maskrosbarn. Och där var det ju, alltså maskrosbarn är ju barn som man förväntar sig att det inte ska gå bra för, men som det går bra för. Och en gemensam nämnare, det var att det var någon som såg dem.
Yes.
Så att jag tänker att om vi inte kan göra något annat så kan vi i alla fall se.
Ja. Ja, nu, då har vi pratat om föräldrarnas erfarenheter och hur relationerna till barnen här som kommer in och mellan varandra. Men om vi då skulle titta på det här med syskonen och syskonpositioner. Vi har ju pratat om det, det kan ni lyssna i ett särskilt avsnitt om syskonpositioner. Men det är ändå, hur förhåller man sig när det föds in ett helt nytt barn om man kanske själv är 2 eller 4 eller... Mm. Ja, ett barn, ett litet barn. Hur klarar man av att förhålla sig till det? Vad tänker du då?
Ja, men jag tänker att det kan vara väldigt olika.
Hur stor skillnad var det mellan dina söner?
Det var 3 år. Och den yngre blev som en leksak åt den äldre. Han var inte så där stark i kontakt från början. Det var inte liksom att hålla i och liksom allt det där då. Men senare fick de en ganska tajt kontakt. Och det vet jag vid tillfället vid skolan. Hade han, när, men den äldre blev ansatt av andra. Så hade han sagt att jag visste i alla fall att brorsan var lojal. Så att det har ju sin betydelse, de där banden verkligen.
Absolut. Och för mig var det ju, jag hade ju då först en dotter. Och så fick jag en dotter till. Och så föddes då sonen. Och jag tänker redan när jag fick andra barnet, det är ju bara då nästan 3 år mellan, nästan 3 år. Där grundläggs min äldsta dotters överlevnadsstrategier. Alltså hur jag kunde se ut så otroligt tillfredsställd och nöjd när jag satt där och amma och hon sprang runt och hämtade blöjor och allt möjligt som jag egentligen inte alls behövde, men hon hade sett vad jag gjorde och kom med och jag berömde henne och var så glad. Hon skulle städa och sopa och greja och ha sig. Och jag kom inte på att jag har sagt det. Men det hon, varför gör hon det? Jo, hon läser av när jag blir nöjd. Här är det någon som gör någonting. Och då fortsätter hon. Och gör och gör. Och det är ju hennes stora överlevnadsstrategi. Verkligen. Och det, jag tycker det är så otroligt. Och så föds det ju sen då en son. Och då har jag alltså en som är 2 år och så då 4, 5 år är hon då äldsta. Och det är ju intressant att se. Det har ju varit då lite svårare i relationen till sonen. För det har jag ju ständigt blivit anklagad för att jag har favoriserat sonen. Och till slut har jag ju börjat säga det när vi är vuxna. Ja, det gör jag. För jag är fortfarande helt lycklig när han stiger in genom dörren och är 53 år.
Ja.
Alltså, och vad hängde det ihop med? Det är klart att det är roligt få ett andra kön, alltså att få båda könen. Va? Men att det blir så starkt i vår familj, jag har inte förstått det. Men jag tror att det hänger ihop med den status mamma fick när hon fick sin son. Första sonen alltså. Och hur betydelsefullt det var att hon äntligen födde en son. Att jag har med mig det också. Och att det var ju klart att det var fantastiskt. Pappan till mina barn är ju äldsta son också. En sak har jag tänkt, och det är ju att man har bara 2 knän och 2 armar. Och för innan det här barnet, tredje barnet föddes, så kunde jag ha dem båda 2. En på varje sida. Och det kommer jag så väl ihåg att vi kunde göra så. Men när det här tredje barnet kom, då fanns inte utrymmet. Och då tog jag upp det barnet, den sonen. Och då stod de där och en tog jag upp i knä och sen. Alltså att det blev svårare för dem. Och de kunde inte riktigt acceptera att det kom en till som tog deras mamma på det sätt som skedde med mig. Och det var ju en okunnighet hos mig. Men också att jag var så upptagen och glad över det här barnet. Så det var ju inte frågan om något annat. Att jag verkligen tyckte om att göra det där också.
Mm.
Och hur det påverkar i syskonrelationen. För det har de verkligen fått jobba med i sina relationer.
Ja, jag tänker på hur, apropå dramatiska händelser, när jag fick mina barn. Alltså när jag väntade mitt första barn så gjorde jag illa ryggen. Så att, och med det andra barnet så var jag riktigt illa, alltså jag hade riktigt stora besvär med min rygg. vilket påverkar ju mig som mamma. När man har, man ska jobba, jag jobbar inom förskolan då, ont i ryggen. Alltså, det var ju väldigt kämpigt.
Mm.
Alltså, stå ut, eller vad jag ska säga.
Ja, det, och ett barn som du ska bära. Och, jag menar, ett litet nyfött barn kräver ju att du är fysiskt, ja.
Ja, men jag vet inte, morgon är inte, alltså det var så ont, jag höll inte på vad som tog mig upp ur sängen. Och min treåring rusade upp för han skulle springa iväg till min bror då, som var hemma på semester. De hör inte när han knackar på dörren.
Mm.
Och då har jag den yngre stå i spjälsängen och vill upp.
Mm.
Och då var det ju bara verkligen med våld att kliva upp, fast det var ju inte så att jag kände efter speciellt mycket. Men det var en väldigt tuff tid för mig. Min emotionella näring var nog inte speciellt stor då, för jag hade inte så mycket energi.
Nej.
Det tog så mycket energi det jag var i. Och det var ju också en stor förändring för mig som hade varit van att kunna ta och lyfta och hugga i och jobba och allt vad det var. Och helt plötsligt så var det svårt att plocka ur diskmaskin. Alltså det var en tuff tid. Mm.
Det är jättebra att du tar vad sjukdom också betyder. Mm. Hur präglar det barnen? Mm. Och vad är det de får med sig då och sova? Jag vet inte vad du tänker just i ditt fall. Men i alla fall är det viktigt att ta upp det. För det tar ju bort uppmärksamheten från barnen. Det är ju så.
Jo. Man kan ju skratta åt det där lite grann också. För de fick ju strategier av det också.
Ja.
Vet du den yngre då, där han gick på dagis som han skulle städa då? Så sa han, nej men jag kan inte göra det här, jag har ont i ryggen.
Ja, det är bra.
Det, klart, det var ju en genväg.
Ja, just det.
Plocka undan att han hade ont i ryggen. Så, men jag tänker att det handlar ju som vanligt inte om skuld. Utan nej. Det är som det är. Det blir bara gott och ont av det som är. Liksom. Man får hantera det så gott man kan. Och skillnaden med hur man hanterar det är ju också hur stor utsträckning du kan skilja på dina egna behov och dina andras behov och sådär. Hur du kan sortera och vara kvar i det verklighet som är. Hur du kan hantera den faktiskt.
Mm, just det. Mm. Ja.
Nu har vi lagt fokus på att det kommer ett nytt barn i ett emotionellt system. Jag tror att vi alla har upplevt också att det blir skillnader på en arbetsplats eller en förening eller så när nya människor kommer in. Och det här har man ju beskrivit mycket i organisationsteorier om olika faser och allt vad man säger. Hur vi anpassar oss till varann och hur relationer förändras, det skapar alltid en stress i alla system. Men som sagt, den här gången pratar vi om barn som kom in.
Mm. Just det.
Om vi nu ska summera och ge några tips och konkretisera till lyssnaren, vad ska vi säga?
Ja, jag skulle vilja börja med att säga att det kanske låter svårt och alltihop det här. Men och hur mycket jag knyter an till mitt barn, gör jag det nog? För som jag ser i den tid vi lever idag så är ju risken hellre att man över. Alltså man curlar sina barn. Och det jag verkligen vill skicka med det är ju att man ska vara förälder och det är ju att se till att barnet fungerar och får utvecklas på ett sätt. Men inte, man ska inte projicera på barnen sin egen ångest eller sin egen dröm. Jag drömde ju att mina barn skulle spela piano eller något annat instrument och satte dem i alla möjliga. Och den enda som höll ut några år, det var ju naturligtvis den äldsta. Men sen la hon ju ner det också. Det var ju min dröm. Men ja. Att vi projicerar så mycket på våra barn, det är inte det vi ska hålla på med. Utan barnen ska ju också ha sin frihet att vara den individ de faktiskt föddes till. Jag tycker det är jätteviktigt.
Och det här ser jag tydligt faktiskt även när barn är tonåringar. Jag är ju rektor för 2 gymnasieskolor. Där har vi idrottsutbildning, alltså nationell idrottsutbildning. Där duktiga slalomåkare eller duktiga armbrytare kommer med. Och för en del är armbrytning eller slalomåkning, en del föräldrar, vårdnadshavare, är det så otroligt laddat. Så att jag tänker att det är en press som inte de här idrottsintresserade ungdomarna egentligen ska behöva bära.
Nej, det är ju drömmen. Det är ju drömmen hos föräldrarna.
Ja, och det ges ibland tydliga uttryck. Och ibland, eller jag ska säga, projiceringar är inte bra. De skapar ökad stress. Men man vet ju inte om det, utan man gör ju för att man tror att det är allra bästa.
Absolut.
Men något vi också ska säga nu då, när ni har lyssnat nu på det här programmet, så håll inte på att ändra om nu och stöka om så att ni blir en helt annan person. För det kommer att skrämma livet av era barn. Utan stanna upp och fundera vad som är, alltså vad du har med dig själv och vad som är dina farhågor och så. Och bearbeta dem istället för att lägga dem med automatik neråt. För det gör vi. Ju mindre vi reflekterar, desto mer lägger vi ner på nästa generation.
Ja, det är bra. Det är väldigt otroligt viktigt det här. Att komma ihåg det. Att för det mesta när det händer saker som inte, ja, det uppstår situationer. Då är det faktiskt vår egen ångest som styr vad vi lägger på barnen. Du måste göra si, du måste göra så. Det kan man ju börja fundera på. Mm. Vad är det som gör att det här måste vara precis på det här sättet?
Mm.
Och det är så viktigt det du säger, för det ökar verkligen trycket på barnen om du börjar ändra det och tänka att ja, nu ska jag göra det här på ett bättre sätt eller mot barnen. Och jag tror att ni redan gör det. Alla gör vi det bästa vi kan i olika situationer. Alltså hur mycket exempel jag skulle kunna ge hur jag har projicerat min egen ångest på mina barn. I alla möjliga sammanhang. Lösningar som jag har tänkt har varit perfekta. Och som är, ja, så därmed musik är ju bara ett roligt exempel. Det är så det går till. Va? Man har sina egna visioner och drömmar som förälder. Och så tror man att barnen ska bli lika glada och lyckliga för dem. Som jag har varit.
Och det är naturligt, det är mänskligt. Ja. Liksom. Men som sagt, ju mer vi funderar på vad vi har med oss. Är det jag som önskar en häst och kanske försöker få det och ens barn är det. Det är inte relevant. Så att, det har ju varit den stora grejen för mig när det gäller just Bowen. Så att jag bara på att se vilka strategier jag har med mig. Mm. Och jag har ju haft pedanteri också med mig från min familj då. Så att jag kan bli väldigt stressad av att saker ska vara på ett visst vis och så. Och när jag var tonåring tycker jag jätteilla om kompisar som bara drog i duken på bordet. Men sånt är ju bara skitsaker, det är ju inget viktigt alls. Men nu förstår jag mycket mer vad det var som gjorde mig stressad. Så att, och ju mer man förstår om sin egen historia. Och jag menar, du beskriver vad du har lagt, hur mycket du har lagt på dina barn som faktiskt har blivit välfungerande.
Ja, absolut. Trots allt.
Kompetenta människor, så ska man ju inte dissekera sig själv. Men som sagt, att få förståelse, det är viktigt.
Och det är, igen vill jag säga det, man gör redan det bästa man kan. För det ligger så djupt i oss, automatiska så här. Och vi är de vi är, men öka sin medvetenheten som du säger kring det sammanhang vi är formade i, det att lära känna sig själv bättre, det är mycket bättre att ha fokus mot sig själv än mot sina barn i sådana sammanhang, verkligen,
och mycket svårare
just det.
I och med det kanske vi ska avrunda det här avsnittet om det spänningar och förändringar som sker när en ny person kommer in i ett system. Ni som vill ställa frågor eller ge kommentarer, ni kan gärna göra det via vår Facebook-sida, Bowenpodden. Ni kan också göra det på våra hemsidor www.kerstinsofia.se eller bowenmedines.se. Och i och med det så säger vi väl bara tack och hej.
Ja, tack och hej.